Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Ja, tjong i buljongen, nu rullar vi igången. Det här är podden Inaktuellt. Nej, nu blir jag sådär radiofasonaktigt och ska säga vad det är, Hans. Det här är ju ett slutet sällskap, det här är ju en isoleringscell. Folk vet redan när de hör min klara, vackra sopranstämma att det här är... Ja, vad är det för något?
Ja, när de trycker play på podden som heter Inaktuellt så förväntar de sig kanske att höra delvis dig då, Jonas Nilsson, och även mig då, Hans.
Hans Wiklund kan vi säga i alla fall.
Kan vi göra. Vik i förnamn, Lund i efternamn, så jag brukar säga. Mm. Eller Wiklund som faktiskt både Nils Petter Sundgren som jag jobbade med och Leif G.W. Persson kallar mig. Och det är ju ett effektivt sätt att förminska mig genom att kalla mig för Wiklund istället för Wiklund. Å andra sidan just Wiklund, det var ju någonting man fick lida för i de yngre ungdomsåren.
Säger unga det fortfarande när det är liksom Kaiko nere, när det är Ground Zero i könsdelarna?
Nej, jag vet inte om de gör det. Jag hoppas och tror inte det. Men back in the day så var det ju så att säga allmän gods att man skulle säga. Men jag föredrar nästan det framför det här med Wiklund. Det är ju väldigt förminskande.
Mm. Wiklund är alltså ett gammalt begrepp från bondesamhället när man har förhindrad erektion, va? Och sen kommer man sa ju Ågren också, alltså en jävla Ågren, man kanske hade smält på någon jävel på snefylla någonstans på någon nattbuss och så, alltså en Ågren. Ja. Efternamnet Ågren blev ju ordet för panikångest, som vi idag i det starka välfärdssamhället får både försörjningsstöd och patientavgift betalt för. Ja, Ågren. Hörru du Hans...
Jävla Ågren.
Ja. Hur har växt? Ska vi börja med lite musikalitet, Hans?
Ja, det kan vara trevligt så vi kommer loss lite grann, Jonas.
Det är ju den här veckan som Thornberg, rikspolischefen, ska komma ut med den här utredningen om vad fan håller snuten på med. Skjutningen och explosionerna pågår fortfarande. Ska vi skylla allt på kinesiska spärrballonger eller vad ska vi skylla på, Hans?
Ja, den här så kallade utredningen som väl ju delvis gjord av Thornbergs kompis, den ska överlämnas till justitieministern. Ni vet, gamla sportreporten Åke Strömmers grabb. Jag vet inte hur nära de är släkt. Åke Strömmer, legend på Radiosporten, eller hur? Och Gunnar Strömmer då, vår nya justitieminister, som verkar ha någon jävla talfel. Han är ju alltid hes. Jag vet inte om han snackar mycket skit eller vad det är för någonting. Men,
han snackar så mycket skit så han skulle platsa i någon podd någonstans, tror jag.
Ja,
faktiskt.
Mer eller mindre. Men som sagt, han ska få den här utredningen, och så här långt har han ju fullt förtroende för rikspolischef, myndighetschef Thornberg. Det kanske blir ändring på det när han får läsa vad som egentligen har hänt då, om han nu får läsa det. Det återstår väl att se.
Men
då
det kommer väl ut i blindskrift, ungefär som när Annie Lööf var verksam för Centerpartiet. För faktum är att de sparkar ju myndighetschefer lite hejvilt. Sida-chefen, gamla sossebrojlen Karin Jämtin, som med den äran alltid berättar att man aldrig haft ett vanligt jobb. Hon har ju klättrat upp genom sossehierarkin.
Ja,
först såg hon väl av någon fan inom SSU och sen ramlar man upp och så blev man på kursgården och så satt man ute på, vad heter det här skiten? Harpsund, va? Och LOs kursgårdar och Mona Sahlin sprang runt i trosorna på nattfester. Hela det där gänget med Karin Jämtin som en av sociopolitruckerna. Hon var ju chef för Sida, Hans.
Ja, visst,
hon pumpade ut 45 miljarder årligen till en massa korrupta regimer i tredje världen. Nu är det slut på det. Hon fick ju gå, för fan.
Ja. Exakt. Och det är väl ingen skada. Thornberg är ju också någon sorts sosse som man egentligen borde göra sig av med. Han är ju inte lika behäftad med den här så kallade polisreformen från 2015 som hans företrädare. Men icke desto mindre så känns det ju som att han sitter ju illa till och han kan inte hantera situationen med eskalerande skjutningar och så vidare, för han har fullt sjå med sina egna anställda chefer, och då tänker vi ju på Löfving givetvis och det här totala haveriet med flickvännen Linda Staff där, som han
Det är för fan, så, det är som ett utomhusgym i Florida med någon gammal sportprofil från tv-sporten. Det är ju ingen ordning alls, Hans.
Nej, alltså, ibland så påminner ju det här polisens verksamhet om olovlig kåranda. Den gamla fina lagen från 1934. Olovlig kåranda var ju en lag som stiftades i, var ju flera europeiska länder som hade den där, och inte Tyskland då. Tråkigt nog kanske.
För där finns det kvar. Det kallas ju för Reichsbürgerrörelsen, ja. Den största. De försökte göra statskupp för några veckor sedan.
Exakt,
men var tog den vägen? Ja. Vill ni göra statskupp? Åk till Ukraina för fan.
Ja, så de stod ju på ärslet, de här Reichsbürger-gänget. Men nu har vi ju ett sånt ärende i Sverige också. Det är ju två gökar, får man väl ändå kalla dem. Två före detta militärer, fallskärmsjägare, kustjägare och så vidare.
Någon blandning mellan flashback-troll och incel-ornitolog någonstans. Det var ju liksom inte riktigt alla hästar hemma. Det var ju lite grann så att hjulet snurrar men hamstern är död liksom.
Ja, jag kan inte uttala mig om deras mentala hälsa.
Nej, kan inte jag heller, men jag kan säga något i alla fall.
Ja, det kan du. Och de grips ju inledningsvis för olaga vapeninnehav. Det visar sig att de har ju en oförsvarligt stor vapensamling hemma med automatvapen, gamla militära vapen företrädesvis, massor med ammunition, sprängdeg. Man har ju också polisuniformer, hur man nu har fått tag på dem, och olika militära paraffinalia, va?
Jag tror de snodde Linda Stavs polisuniform när hon la ifrån sig den på hotellrummet, för den låg ju obevakad i, ja, hur länge höll de på? Kanske 20-25 minuter, ja, någonting sånt där.
Dessutom så är det ju så att de här två gökarna då, som nu står åtalade för olovlig kårverksamhet, de har också utfärdat skyttebevis till folk som inte kan skjuta, kanske till Linda Stav till och med, för hon fick ju för fan en pistol av Löfving, och genom en snabbkurs, kanske gick hon den här snabbkursen, för det är ju så att de här gökarna, de har ju inte verkat isolerade, utan de har ju hållit skjututbildningar och liknande för både militär och polis i Sverige. Så att de är ju liksom inte kanske välrenommerade, men de kan ju sitt skit, så att säga. De är ju bra på det de gör, det vill säga bedriva kår vid sidan av alla myndigheter i Sverige.
Kvällstidningsrubrikerna är ju fantastiska. Kvällstidningsretoriken var ju total. Den firade ju triumfer som på en gala färd i Colosseum i Rom år 50 efter Kristus, när de sköt kättar och lite annat. Säpo, kvällstidningen skrev: Säpos nattrejd. Två personer, varav en ex-polischef, gripna för olovlig kårverksamhet. Alltså, det här är ett brott som ingen har gripits för sedan de satt med pipskägg och planerade Norbert Kröscher och RAF-attentat mot Anna-Greta Leijon, vänsterockupationskåren ungefär. Då var det, KPML-är har väl åkt dit någon gång för olovlig kårverksamhet. De bolsjevikerna beväpnas ju en gång i tiden i det här jävla landet.
Men
mer än Yasin Byn och P3-gänget.
På senare år så är det väl ändå, så att säga, de som kallas för högerextrema med nazisympatier. Ja. Just vad gäller de här två personerna, den yngre av dem.
Du menar Kristersson, eller hur?
Nej, ja, just det. Det är Kristersson givetvis, men ingen skugga över honom just i det här sammanhanget. Men den yngre av de här gärningspersonerna då, han är ju, det är ju en gammal VAM-kille, vittoriskt motstånd om du minns. De var ju himla poppis när vi var unga.
Claes Lund och gänget, va?
Men, och han var också sångare i ett skinheadband.
Nej, är det sant?
Ja, lustigt nog.
Oväntat.
Och inte nog med det, han hyser fortfarande en prenumeration för en nazianstruken vapenfetischist-tidning, vilket egentligen inte är olagligt i sig. Men
han har väl legat skavfötters med gamla Vera Oredsson också, ja. Den här gamla tyska tanten som fortfarande 170 år gammal, ja, gärna går med på nazistdemonstrationer runt om i Sverige.
Ja, henne kan de verkligen räkna med.
Ej koranbränning, utan vanliga hedliga nazistdemonstrationer, ja. Som vi hade förr i det här landet.
Ja. Hur som helst, så mycket talar för att de inte kommer bli dömda för olovlig kårverksamhet. I den mån det har dykt upp som åtalspunkt i Sverige, så har det alltid blivit nedlagt. För det är så jävla svårt att bevisa att man har tänkt att bygga en poliskår lite vid sidan om man bara två man dessutom.
Olovlig dårverksamhet, det har vi i riksdagen nästan varje år, mellan mandatperioden i alla fall. Reichsbürgerrörelsen i Tyskland, Bolsonaros personer som vägrar godkänna valet när Lula gick och vann, de skulle storma parlamentet. Sen har vi Kapitoliumgänget. Det här känns som en svensk mellanmjölksversion. Det känns lite grann som älgvandringarnas tid eller något sånt där.
Det
är liksom en svensk mellanmjölksversion. Ja. Är det ens en kår om man är två pers?
Det är svårt att se det, men de verkar ju inte haft några kompisar heller direkt. Nej. Utan det är ju sorgsamt. Som sagt, de kommer troligtvis kunna bli dömda för vapeninnehav och dessutom överlåtelse av vapen, för man har väl sålt någon gammal risig militär k-pist och så vidare till
Åklagaren som fick den här skiten på sitt bord, ja, via Säpo, de rusade väl in och sånt där, och internationella insatsgruppen och allting, och det var väl Rikslarm som utfärdade. Han sa ju det, Henrik Olin, åklagaren. Ja, det är ju inget överhängande attentatshot, och vi befarar ju inte någon direkt statskupp. De fick för fan inte ens igång Volvo 240 ute på landet där de bodde, de här två gynnarna. Alltså. De var släkt också, va? Det var någons jäkla svärfar. Påminner om någon banjorkester i Alabama. Vad riskerar de för straff, Hans, du som är lite krimkille?
Nej, nu klämmer man ju åt vapenbrott och vapeninnehav. Det är ju häktning och så vidare, så att... Det är ju minst 2 år i straffskalan där, så att, vi får väl se om de åker dit på någonting. Men de är ju vana, de är ju straffade sedan tidigare. Det var ju därför de fick sparken från det militära till att börja med. Och då var de ju i och för sig fick sparken innan de blev dömda, för de sa ju såhär, om ni blir dömda så får ni sparken. Så, ja, men då förstod de att nu är kokta fläsket stekt. Nu skapar vi en egen paramilitär styrka ute i Nackareservatet här istället.
Jag tror att någon av dem faktiskt var, när man skriver så här, han har varit militärchef, jo tack, han har gått och skrapat grus och skrikit på värnpliktiga som någon slags fanjunkare på någon kaserngård någonstans. Det är lite skillnad på det och vara han, vad heter han nu, finska lejonen som står och nästan hånglar upp till det Paula i TV4 varje vecka.
Passikivi, tänker du.
Passikivi! Ja. Ja. Hörde han prata om frontavsnitt den här veckan?
Nej, vad sa du? Han låter ju alltid som en fotbollsanalytiker när han pratar flanker och mittfält och offensiv och försvar och så vidare. Så att han låter ju lite grann som Olof Lund och minus vänstersympatierna.
Det blir fantastiskt bra när han berättat att Wagnergruppen som ryspacket skickar in som en slags extra bonus, som en slags plusmeny på hamburgermålet Ukraina. Mm. Den är ju stort sett, har ju lidit sådana enorma förluster, och sen läckte det ut, såg du det? Läckte ut någon sån här viral video, jag vet inte exakt om den är inspelat av Zelenskyjs PR-apparat eller möjligen om den är på riktigt. Mm. När Wagnergruppens officerare med släggor slår ihjäl en stackars jävel som försökte fly och desertera ut ur armén.
Ja, de är ju duktiga på att ta koll på sina egna i alla fall. Ja. Det får man ju ge dem, så att säga. Men gammal, det är inte särskilt produktivt.
Gammal rysk folksport.
Ja,
hörru du, är det någon som Säpo borde fundera på? Det är den där, vad heter han? Den kurdiska räven. Det låter som någon slags sån här barnmusikal på Göta Lejon. Alla får popcorn, ansiktsmålning, och så får vi se när den kurdiska räven samlar vapen och skjuter på sina kompisar.
Ja, alltså kurdiska räven är ju då en av kontrahenterna, va, i den här pågående konflikten i Stockholmsområdet. Och det är
där har du kårverksamhet. De gängkriminella, Hans.
Ja, jo. Kurdiska reven mot den så kallade greken, va, vilket är en annan figur då.
Låt som ingen två tävlande i Let's Dance.
Lite grann. Ingen av dem är ju mer i Sverige, utan konflikten utspelas ju med deras goda minne bara. De har inte med saken riktigt att göra och står ju liksom fria. Läste du om det här att polisen har nu kommit på en jäkla grej här? Nämligen att de kriminella försöker ju lura polisen ju genom att inte kasta vapen i sjön som man gjorde förr i tiden när man hade skjutit ihjäl någon.
Du tänker på Palme?
Ja, precis.
Palmemordet.
Så sänkte man det någonstans ute i Nordsjön. Nej, nu skickar man dem från Malmö till Norrköping istället för att förvirra polisen. Och polisen är ju förvirrad som det, så det verkar ju funka alldeles utmärkt. Och argumentet skulle då vara, ja, alltså ett automatvapen, det kostar ju 40 000, säger polisen. Ja, det gör det ju inte riktigt. Om man kan prislistan som jag kan på illegala vapen, då vet man att du kan få en riktigt bra Glock för ungefär lite under 6 000 kronor. Så att, och då finns egentligen det finns inga direkta fördelar med att behålla ett sånt vapen eller skicka det till sina kompisar i Linköping eller liknande, utan det bästa är ju ändå, om man ska försöka gå fri, vilket nästan alla gör, slänga vapnet i sjön och göra sig av med det.
Kan du fixa en Glock för 6 000 spänn? För jag har ju en jävligt jobbig snubbe, han Torbjörn i bostadsrättsföreningen. Ah. Riktigt sån här jävla, vad heter det? Inte Reichsbürger utan Besserwisser. Läxar upp mig både på det ena och andra. Till slut kräver att jag ska plocka upp hundskiten efter vinsten också. Det kan väl inte göra, det är ju plast i de där påsarna man plockar hundbajs
med. Ja, men hundskiten är ju inte plast, den kan du plocka med dina bara händer. Ungefär som den där jävla ballettchefen nere i Hannover.
Hannover.
Hannover som tvålade in en kritiker som hade skrivit menligt om honom, gav en hundbajs i ansiktet. Det var ju ett jäkla övergrepp faktiskt. Men gör så nog samma med Torbjörn då. Så någon Glock tror inte att du behöver. Dessutom 2 år fängelse. Jag vet inte om du skulle klara det. Jag tror inte du har den dispositionen, Jonas.
Frågan om medfångarna skulle klara det. Frågan om podden skulle klara det.
Ja, podden skulle vara illa ute då.
Vi behöver ju inte nämna att, vi behöver inte nämna att Torbjörn vid namn, men det är en fan i våran bostadsrättsförening som har någonting emot mig.
Ja, konstigt.
Ja. Och sen vill han ändå varje år att jag ska stå på så här valbar plats till föreningen. Det är viktigt att alla tar sitt jävla ansvar. Jo, tack, du har jagat mig med blåslampa din fan i ett års tid. Men nu när valberedningen kommer så kan man ju ställa upp blingtång. Ja. Nej, tack, det är bra.
Nej, men det kan du väl göra, Jonas. Du har ju inga liksom offentliga, du har ju inga plikter alls egentligen. Du går ju hit och bara står och snackar skit på radio. En plats i styrelsen i bostadsrättsföreningen vore väl undergörande för dig?
Jag har lite att göra, Hans.
Vad?
Jag håller brandtal inför 50 000 poddlyssnare som kanske har faktiskt glömt det att höra.
Den sanningen.
Sanningen och den oförblommerade sanningen, för att citera.
Sanningen som man läser i det nazianstrukna vapenmagasinet.
Sanningen och den oförblommerade sanningen som, vad hette han, utrednings... som Hans Holmér sa innan han gick och la sig med Ebba Grön, Anna-Greta Leijons man. Mm. Han kallar sig för Läderholmér i Palmeutredningen. Ja, så det där glömma,
jag,
liksom.
Nej, men tycker jag var tassiga. De kallar honom också för folkhemmets Clint Eastwood. Det var ju man visste att han var fikus antagligen.
Det är ju inte värre än att när kurdiska räven stod i en glasskiosk på Fyristorg i Uppsala och sålde glass, och på kvällarna så misshandlade han folk och sålde tjack till småungar. Ja. Det är inte värre än det faktiskt.
Oh, men vilken arbetskapacitet. Du, Jonas, du jobbar 2,5 timmar om dagen och sen gör du ingenting. Kurdiska räven, han jobbar ju alltså dygnets alla timmar. Det måste man ju faktiskt ge en viss respekt. Dessutom satt han ju tydligen i bostadsrättsföreningens styrelse också. Din bostadsrätt.
Hans!
Ja?
Många blir nog förvånade nu. Många tror att jag bor i en hyresrätt, men jag har tagit mig upp i hierarkin.
Det är bra för dig nu, Jonas.
Men jag vill faktiskt ge dig ett gult kort, Hans. Ja. Hur långt sa du att jag hade 2,5 timmars arbetstid?
Amen.
I helvete! Jag opponerar mig direkt här, riksåklagare.
Okej, okay. Hur många minuter ska du lägga till?
Ja, säga effektiv arbetstid varje morgon. En timme, 20 minuter, en och en halv timme. Vi har ju en halvtimme reklam varje morgon och varje timme.
Och då sitter vi bara och vilar.
Ja, exakt. Jag vill kasta tillbaka lite grann. Det är ju den här veckan som rikspolischefen ska komma med sitt uttalande. Han ska alltså uttala sig om vad utredningen om hans chefers eventuella jäv har lett till. Ja. Det känns som att, wow, här utreder vi oss själva ungefär som Svenska fotbollsförbundet nu ska anställa Fredrik Reinfeldt. Mm. Ska bara säga det att Ribbenvik... Får ju,
fan är det nu då?
Ja, men det är han, Migrationsverkets ordförande. En sån här klassisk förtäckt sossepolitruck. Mm. Efter 24 år ska han nu få gå från Migrationsverket. Det har varit oordning bland de anställda, bland annat.
Bland de anställda, det har varit oordning i migrationspolitiken framförallt.
Det är nog fan samma sak ibland. Nej, men det finns de som har gett släktingar och annat lite för lätt... uppehållstillstånd och putt och allt vad det heter.
Och vapenlicenser.
Ja, så kan det nog vara. Mm. Så nu går Karin Jämtin får sparken som chef för Sida. Mm. Mikael Ribbenvik får sparken från Migrationsverket efter 24 år på posten. Och då kom det ju direkt Twitter och tweets från både Strandhäll och Lillmåge Johansson, vars nya fru har gjort olagliga sökningar på Säpo, men det får vi släppa, det var ju bara en skit.
Vem har de kollat upp? Morgan Johansson? Det skulle jag ha gjort i alla fall innan jag engagerar mig i honom.
Kolla upp vem på DNs kultursidor det var som hade fiskat ål. Nej, men då skrev ju både Strandhäll och Morgan Johansson och den här Olle Nilsson, han som var så jävla vänster så han fick sparken från TT. Han hade ju sagt allt möjligt konstigt om den borgerliga regeringen, eller den nazistiska regeringen som du säger, Hans.
Mm, ja, precis.
Då hade de skrivit, när Karin Jämtin fick sparken från Sida, Ribbenvik sparken från Migrationsverket och eventuellt nu Thornberg får sparken ifrån rikspolis, som rikspolischef. Nu börjar det. Ungern. Det gick fortare än vad vi trodde.
Utrensningarna.
Va? Mm. Nischa botten politik. Ah. Nu kommer det direkt. Nu ser man liksom spöken precis överallt.
Ja, och snart mördar de väl Ernst Röhm också.
Snart har vi Fander Lubbe som eldar upp hela jävla riksdagshuset också. Obs! Historisk referens. Det var ju den efterblivna killen.
Ja, nu säger man inte efterbliven, Jonas.
Vad fan säger man då?
Förståndsutmanad.
Eller chef på rockklassiker, var ju bra också. Han var ju förståndsutmanad. Fander Lubbe, holländsk kommunist som får för sig att tutta eld på hela jävla riksdagshuset. Ungefär det som ryska missiler gör mot Ukrainas parlamentsbyggnader precis dygnet runt.
Ja, ja.
Faktum, jag vill kasta tillbaka lite grann. Vet du vem Lise Tam är?
Nej, det låter fint.
Riktigt fint. Det var hon som hon har gjort sig väldigt stridbar. Hon är vad hon säger själv, en stark kvinna.
Mm-hmm.
Hon var förut chefsåklagare vid Rio, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Ah, ja.
Och nu jobbar hon i Haag i en slags ett EU-projekt där man ska bland annat stoppa internationell brottslighet, bla bla bla, något sånt där. Så att inte kurdiska räven kan sitta på ett hotell för Erdogan-pengar och styra olaglig verksamhet i Sverige så att det blir ännu mer jävla kaos så att vi inte får komma med i NATO. Mm. Hon sa att, Lise Tam sa att, hon har sagt massa konstiga saker, konstiga i ett svenskt narrativ. Hon har någon gång sagt att vi måste sluta skylla allt elände i förorterna på fattigdom och narkotika.
Jaha, vad ska vi skylla på då?
Ja, ingen aning. Frågade hon på DN. Det var en väldigt omtalad intervju med henne i DN. Och där blev hon lite grann sådär, ja, hon säger vad hon tycker. Och det är jävligt farligt.
Liksom. Nazist alltså.
När man säger vad man tycker i Sverige, då är man stridbar och ibland obekväm, bla bla bla. Hon är förbannat bra, Lise Tam. Och jag måste faktiskt ge lite upprättelse till den kvinna som vi nämnde tidigare här i podden. Ja. Nej, varken Pia Sundhage, Fredrik Reinfeldt eller Farmen Kristina. Nej, nej, det har jag inte gjort. Aldrig någonsin.
Framtalat då?
Framtalat, hellre det faktiskt. Nej, men Lise Tam, hon pratar ju om hur brottsligheten och narkotikahandeln och allting blir mer och mer internationell. Hon jobbar mycket internationellt. Hon hävdar ju i Sveriges Radios, om det var lördags- eller söndagsintervjun, jag känner ut igen veckodagarna när jag är lite bakfull, så berättar ju hon att den här Linda Staaf, hon hade haft en framträdande roll och gjort ett jättejobb när det gällde att få in alla Encrochat uppgifter så att man kunde plocka de stora ledarna. Alltså, hon fick sån jävla upprättelse, Linda Staaf. Då tänkte jag, Linda Staaf, är det samma som Löfving jagade i Trensvårdsbrallor ute vid Hällasgården? Ja. Hon hade gjort ett jäkligt kompetent arbete, säger då en person som en av Sveriges kanske främsta åklagare. Hon var ju på väg och bli chef för Riksåklagarmyndigheten, Lise Tam. Hon smet utomlands, fick dubbelt så mycket betalt som EU-byråkrat och så sitter hon där ute. Men hennes uppfattning i intervjun i Sveriges Radio var att Linda Staaf hade gjort ett förbannat jävla bra jobb. Mm. Och då frågade jag Hans som Unni Droge, kan hetsjakten på Linda Staaf med sina stilettklackade stövlar bero på att hon är kvinna, Hans? Hade en man i den här positionen kanske inte råkat så jävla illa ut som Linda Staaf?
Nej, alltså många män har gjort samma sak som hon har gjort inom myndigheten, och då menar jag inte legat med Löfving, utan snarare kommit in och tagit åt sig äran av det här Encrochat-projektet. För att hon blev ju operativ chef ungefär samtidigt som att det här var klappat och klart. Hon hade ju ingenting med införskaffandet av information att göra. Så att folk som inte är den här Lise Tam, de menar ju att Linda Staaf åkte snålskjuts på alla andras goda arbete när det gäller att skapa de här relationerna med Frankrike och FBI och få in det här som mer eller mindre revolutionerade åklageriet gentemot en kriminell verksamhet i Sverige. Åtminstone tillfälligt innan när de kriminella slutat att använda Encrochat, konstigt nog.
Okay.
Så hur ska vi göra nu då? Nu kommer de ju skicka brevduvor med sitt skit istället.
Då gör jag som Ernie Shavers, den kanske mest hårdslående tungviktsboxaren genom tiderna.
Va? Jag har aldrig hört talas om honom. Ernie Shavers?
Den mest hårdslående tungviktsboxaren någonsin. Han fick ju för fan ner Ali. Han fick ju ner Foreman på 70-talet. Han gick 94, hur hamnar vi här? Han gick 94 fight, att han vann 80 stycken på knock. Oj. För jag går på knock här då, Hans.
Aj,
den här Linda Staaf, om hon inte är om hon hyllas slash hängs ut för att hon är kvinna, så är det exakt samma sak med den här debaclet nu som händer uppe i Skottland. Nicola Sturgeon då, som är First Minister of Scotland, alltså hon är skotsk separatist, hon vill ha en omröstning bland skotska medborgare om Skottland ska bli friständigt.
Ja, precis. De vill ju gräva en kanal rakt över Storbritannien så att Skottland ligger för sig självt mer eller mindre.
Problemet är bara att skotska befolkningen har röstat nej 2 gånger till skotsk självständighet. De fixar inte en egen valuta, de har ingen egen försvarsmakt. Nicola Sturgeon drivs ju av ett blint förbannat hat mot Westminster och de brittiska Tory-politikerna. Och fine, det kan man absolut göra. Men det är så kul när hon sa ju upp sig här förra veckan, Nicola Sturgeon, ledare för SNP i Skottland. Och då hyllades de då i Sveriges Radio, och jag tror även hyllades i något sånt här politiskt program i SVT. Då är hon, Nicola Sturgeon, hon är rätt fram. Hon är en kvinna som stolt vågar utmana manssamhället. Hon ger en röst åt kvinnor. Det var liksom ingen hävd på det. Ponera att Nicola Sturgeon då för SNP, Scottish Nationalist Party, ponera att hon hade varit i Sverige, Hans, och bara det partinamnet.
Ja, hon hade gjort dit för olovlig kårverksamhet.
Exakt, SNP, Skotska Nationalistpartiet. Tänk dig en kvinna som dyker upp och driver någonting som heter Sveriges nationalistparti. Hon hade ju för fan åkt ut med fostervattnet hemma hos farmen Kristina på farmen på 5-6 sekunder. Ja. Men alla andra får vara nationalister, patrioter, kurderna, skottarna, indierna, Mahatma Gandhi och den där fan, han som ska vinna något korrupt val nere i Nigeria nu. Det är ju presidentval i Nigeria. Oh, ja. Sida är väl där och sponsrar med 400 miljoner trots att gamla sosetanten Karin Jemtini fick sparken rätt upp och ner ifrån Sida.
Och vem är han i Nigeria? Shamanen Durek?
Vad är det sista från honom? Han förnekade coronan, ungefär som våra flashback-lyssnare, Hans.
Det är konstigt i det. Okej, allt det här som du nämner, det här är ju det är uppseendeväckande alltsammans. Men det har ändå hänt en mycket, mycket större grej, Jonas, som jag får tillåta mig.
Är det Mello?
Det är faktiskt värre än så.
Nej.
Det handlar ju om att Finland nu ska förbjuda införsel av svenskt snus över gränserna.
Jävligt.
Ja, det är ju för jävligt. Va?
Det är värre än att de smiter för oss i NATO och går med själva nu. Det här är ju värre.
Ja, det är mycket värre. Att de går för oss i NATO, det är ju bara bra egentligen. Då har vi slipper vi gå med i NATO. Då har vi ju finnarna som mur istället mot rysspacket. Så att, nej, det är bara positivt. Nej, men det här med snuset nu, allvarliga saker, Jonas.
Ja.
Det ska alltså bli så här långt är det ju mer eller mindre tillåtet att föra in snus, inte att försälja snus i Finland. Det är ju precis som alla andra EU-länder. Snus är ju djävulens påfund i alla EU-länder.
Du får väl föra in det under läppen på dig själv men inte på annan medborgare, va? För då döms du som olovlig kår- och prisverksamhet.
Ungefär så. Ja. Alltså nu är det då förbjudet. Och det är lite taskigt då för tobakshandlarna som har lite påpassligt får man väl ändå säga byggt stora snuskiosker vid den finska gränsen så att våra finska bröder kan komma och köpa sitt snus och sen åka hem till Vasa igen.
Finlands sak i vår, åtminstone när det här gäller snuset.
Ja.
Det är en större debatt om snuset som ska förbjudas i Finland än vad det är att Finland glider in på en räkmacka med Mannerheims gamla vadmalsuniform förbi oss i NATO.
Ja, men det är ju lite så här, snuset...
Här hotar ju jobben för fan.
Ja, snuset är ju det enda vi har. Alla kommer hit från Gud och hela världen kommer hit och rövkör oss svenskar och turkarna och numera finnarna också. Alla ger sig på oss. Vi har ingenting kvar här förutom snuset och nu ska de efter oss på det också. Så jag förstår att och nu har jag börjat förstå här sammanhanget här mellan det svenska snuset och den olovliga kårverksamheten med de här två gökarna, de här två militärt överintresserade personerna.
Visst såg man dem på läckta, opixlade bilder att det här var två grabbar slash gubbar som hade tagit en och annan prilla i sina dagar.
Amen.
De har suttit och tjuvskjutit älgar i något bås någonstans.
Amen. Ja. Nu är de ju gripna och häktade och det ena med det andra. Så att, men annars hade vi nog kunnat räkna med dem, tänker jag, för att ändå försvara det svenska snuset. Och vår rättighet att kränga det här utomlands. Det är ju jävla aversion mot tobaksprodukter överhuvudtaget över hela världen just nu.
Snart får man ju för fan inte missköta sin hälsa. Det är väl en mänsklig rättighet, Hans?
Ja, åtminstone en svensk rättighet.
Ja,
den enda vi har kvar mer eller mindre. Sen är det resten bara skyldigheter att betala skatt och hit och dit.
Det här är olovlig kårverksamhet. Kommer du ihåg att vi nämnde inte Linda Stavs älskare förra veckan?
Han är jo, vi nämnde honom varje... Han är en ny kärring.
Ja, han är en ny kvinna nu. Ja. Emma Kronberg. Mm. Hon har ju varit...
Är hon riktig polis eller hon som den förra?
Du, hon är så kallad IVG. Ingripande verksamhetspolis. Något sånt där. Hon har ju klappat på bus. Hon har säkert batongat folk efter fotbollsmatcher.
Ja.
Emma Kronberg. Problemet är bara att när han började dejta henne 2016 så är det ungefär samtidigt som han dejtar Löfving.
Eller förföljer Stavs ute i Nackaskogen.
Jag tror att de är ett par fortfarande. Uh-huh. Grejen är att hon är då huvudskyddsombud.
Den nya tanten.
Den nya tanten är huvudskyddsombud.
Mm.
Och samtidigt då som jag kommer inte ihåg vilken jävla byråkratisk avdelning hon snuten det var, men hon är huvudskyddsombud och protesterar mot den nya regionindelningen som väl kom, var det 2015 som Dan Eliasson, förutom att dricka drinkar med små grabbar på balkonger i Spanien, lyckades omorganisera sönder hela jävla polisen så att packet och gangstrarna har tagit över.
Ja, precis. En av de sakerna med reformen, Eliassons reform 2015, det var ju att man tog ju bort all expertis, det vill säga man hade ju byggt kunskap inom vissa delar inom polisen, till exempel narkotikaverksamheten. De hette ju Narket då, de som jobbade där, och de hade ju då lång erfarenhet utav att följa knarket och göra gripanden och få bort knarket från gatan. Ganska lyckosamt. Man tog bort hela den grejen och så lät man liksom någon konstapel från Umeå istället komma ner som bara hade jagat älg och sådär. Och så vart det ju total haveri där.
Eller en nybakad innebandytjej från polishögskolan Södertörn med rätt genustänk, eller hur?
Lite så. Och jag såg Lennart, som han heter, som är väl den mesta narkotikapolisen i Sverige. Han var på Agenda igår och han sa ju att nu får vi börja från början igen. Ja. Det har vi gjort också, men det kommer ju då ta 10 år innan vi har samma kapacitet som vi hade före 2015. Och sen så var Agenda, hade ju en specifik agenda också med programmet.
Allt var ju
de så kallade partyknarkarnas fel. Ja. Och då sa ju justitieministern att jag tycker verkligen att ni som partyknarkar ska låta bli det, för att konsekvensen blir ju gängskjutningar och så vidare.
Återigen den stridbara Lise Tam som sa i en fantastiskt uppmärksammad intervju i självaste Dagens Nyheter: vi måste sluta skylla alla problem vi har på fattigdom och narkotika. Mm. Om det inte var så att folk partyknarkade i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Italien, så hade väl de haft lika mycket skjutningar som oss. Det partyknarkas ju mer bland medelklassen i övriga EU-länder än i Sverige. Trots det så har vi 60 gånger fler skjutningar. Mm. Det är väl jävligt märkligt. Sluta skyll på den glada, tjacktagande och kokainiserade medelklassen. Låt folk få parta. Det är ju en slags kårverksamhet på Stureplan, Hans, och dra in skit i näsan dygnet runt.
Så är det. Framförallt så tycker jag man låter de så kallade, de som inte är partyknarkare utan de riktiga seriösa knarkarna, de kommer väldigt lindrigt undan. De är tydligen inget större problem. Då ska du ju veta att en tung narkoman ställer till med jävligt mycket mer trassel för samhället än vad en så kallad partyknarkare gör, som drar en näbb i månaden nere på Stureplan.
En tung narkoman kostar ungefär lika mycket i anseende som den här jävla Torbjörn gör i våran bostadsrättsförening.
Ja, det är en bra referens.
Absolut. Mm. Du Hans, jag vet inte exakt vad jag var på väg.
Vi är på väg att bli dömda för olovlig kårverksamhet, du och jag.
Exakt, det här är Älgvandringarnas tid, poddversionen, en slags olovlig kårverksamhet. Vi ska bara på slutet ge en upprättelse, Hans. Va? Kommer du ihåg att du har skojat mycket om han fyra små oförrätter? Han har ju kinesisk påbrå, då har du luskat ut din jävla släktforskare.
Ja, den där jävla Chang.
Chang Frick. Ja. Chang Frick, för detta kommunpolitiker Kristianstad, numera stridbar. Och han har kallats allt möjligt av...
Ja, utom journalist.
Va? Ja, utom journalist. Nu kallas han för alternativmedieprofil. Han har kallats för provokatör och han blev känd för den stora, breda, feta, tjocka korkade populasen i Sverige när han betalade demonstrationstillståndet till snurrpellen Palludan i Danmark. Han som stod och, vad var han skulle bränna? Han skulle bränna Tintinböcker utanför ett bibliotek med transer eller något sånt där.
Ja, precis. Alla som hade dåliga Kongo-referenser och så vidare. Men, och det där tillståndet kostade Chang Frick då 450 spänn, vad jag förstår.
Ja, och sen sa de att en koranbränning kostar svenska staten ungefär 30...
Ett NATO-medlemskap, om man ska vara petig. Ja.
Exakt. Ja. Men en koranbränning kostar svenska staten 34 miljoner. Det är ju för fan fel i sak. Det är folk som står varann på käften och inte kan ta att man eldar en skrift. Det är de som kostar pengar. Det är de som slår snuten på käften och kapar polisbilar. Inte den som står och bränner en bok. Mm. Länge lever yttrandefriheten. Je suis Charlie Hebdo. Kommer du ihåg folkmansionären Stefan Löfven?
Ja.
Svetsloppan, svetsmongot. Mm. Han gick ju armkrok ner i Paris för fan om han hade skjutit folk som hade varit riktigt kränkande mot utländska religioner. Mm. Eller förlåt mig, i Frankrike, inhemska religioner. Je suis Charlie Hebdo. Ja. Jag försvarar inte hans rätt att bli kränkt, men jag säger som Voltaire: jag är beredd att gå i döden för att få döda dig därför att du bränner upp de olagliga böckerna.
Vänta nu, var det inte Voltaire som sa att man skulle stanna hemma och odla sin trädgård?
Var det?
Ja.
Nej, men det var inte det Torsten Flink som odlade cannabis sativa, va, så att Annika Jankell var tvungen att lämna honom.
Jag tror
det faktiskt. Alltså, ja. Nej, men vem var det som sa: där man bränner böcker bränner man snart... Där man bränner böcker bränner man snart NATO-medlemskap.
Ja, just det, precis.
Är det Hermann Hesse, någon sån här gammal antitysk författare? Mm. Nej, men Chang Frick, som du hoppade på förra veckan här.
Hoppa på. Jag undrar lite grann om hans etnicitet bara. Jag tycker inte han ser särskilt kinesisk ut. Nämligen.
Nej, alltså kritiskt granskande journalistik kallas ju ibland för påhopp eller kränkningar i det glada narrativet svensk media. Mm. Det var ju ett fantastiskt haveri i helgen på Sveriges Radio när Joar Bendjelloul...
Ja, han är duktig.
Ja, väldigt duktig. Framförallt i På spåret. Nej, men Joar Bendjelloul, han är ju gift med My Rovedder, som är då politisk krönikör på Aftonbladet. Alltså, det luktar ju
socialdemokrat, ja, men... barnbyte toarulle på landet kan jag säga.
Aha. Eller hur? Ja. Han är då oberoende journalist och han hamnar... han ska ju... Chang Frick har ju aldrig någonsin blivit intervjuad i Sveriges Radio. Men nu bjöds han in då till Ekots stora lördagsintervju. Varför? Jo, här hade man då en connection. Chang Frick, fan han har ju jobbat med Russia Today som är en Putin-anstruken jävla tv-kanal för fan. Och dessutom, han har ju röstat på fel parti den där jäveln. Han ska vi klämma åt. Så Joar Bendjelloul hamnar med honom i en intervju. Och då tvärvänder ju Chang Frick på allting. Man måste ju faktiskt ge honom här. Intervjun blir ett haveri. Till slut är det Chang Frick som börjar anklaga Joar Bendjelloul för att inte vara objektiv utan vara köpt av någon propagandamaskin. Så här lät det i Sveriges Radio. Det här ska alltså vara oberoende och dessutom, hör vilket haveri det är när intervjuoffret Chang Frick, Hans Wiklunds polare.
Ja, offer, jag tycker att du är väldigt snar. Visst, men fortsätt.
Hör på det här, från Sveriges Radio.
Runt vad som hände.
Ja, men det är väl klart att man kan redovisa vad de säger. Alltså,
ryssarna.
Om du intervjuar någon som sitter och blåljuger, ska du inte sända intervjun då?
Okej, om man ska sammanfatta det, alltså, kan du förstå att det finns seriösa funderingar kring din koppling till Kreml efter den här koranbränningen? Om man tittar på vad du har gjort och sagt och publicerat genom åren.
Men vad har jag för koppling? Det är det jag inte själv vet. Jag begriper inte det.
Ja, det finns ju då... Hur kan du inte begripa det?
Vad finns det? Liksom,
nej, men också, så här, okay, ett argument var ju att jag sålt bilder till Raptor. Ställer du den frågan till SVT Agenda? De har köpt bilder därifrån, finansierar de rysk propaganda.
Ja, fast de har inte varit frilansare under längre tid.
Tidningarnas telegrambyrå har sålt mycket, mycket mer material till RT än vad jag har gjort. Ställer du den frågan till TT? Nej, det gör du inte.
Ja, jag förstår att du inte
nej, men jag underkänner argumenten.
Ja, men det står dig fritt att göra det.
Men om du måste ju falsifiera en tes. Och jag kan inte sitta här och bara acceptera frågeställningar som målar ut mig.
Men det är ju en frågeställning som ofta återkommer.
Jag skiter ju hur ofta den återkommer. Det är fortfarande foliehattsteori. Jag har fått exakt likadana frågor från nazister i NMR som undrar vad jag har för kopplingar med judar och världskonspiration med judar, för min mamma är judinna. Det är exakt samma resonemang. Men helt plötsligt så är det legitimt när det har med Ryssland att göra.
Och vi lämnar det då. Jag tror så här.
Det är jobbigt nu, säger han till Joar Bendjelloul. När intervjuaren flyr ut, så vill jag bara poängtera, jag sitter och skrattar i bilen till det där och hör på slutet när Joar Bendjelloul säger till Chang Frick: tack så mycket för intervjun, även om våra åsikter går isär.
Ja.
Sen när fan hade journalister åsikter? De ska ta reda på andras åsikter, inte ha några egna. Sveriges Radio, avklätt! Ta ett gult kort, ni bänkar nästa hemma match. Boom!
Ja, men så är det ju att Joar Bendjelloul är van att intervjua folk som har exakt samma åsikt som honom själv då, uppenbarligen. Och det är ju smidigare, det blir ju trevligare då. Det är också en lördagsintervju, Jonas. Det ska inte vara så jävla skarpt läge, utan det ska ju vara något småmys, var ju tanken. Och så bjuder han in den här kinesen då som sätter sig på tvären och förstör allting för honom.
Nej, men det är ju så här. Jobbar du som apa i ett aphus, om du så är på Furuviksparken, likt SVT-huset, går du där utanför, då kanske det kanske smäller. Mm. Jag tycker han klär av honom ganska ordentligt. Här, liksom. Ja. Han är en frilansjournalist. Han måste för fan vara en åsiktsdebattör.
Ja,
det här skulle aldrig hända i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland eller i Danmark. För där är det okej att ha lite aparta åsikter utan att bli korsmärkt som en jävla nazist från Tredje riket.
Nej, precis. Tack. Ja, Tyskland på 30-talet. Apropå Furuviksparken, så träffar jag ju faktiskt vdn för Furuviksparken.
Kurdiska röven.
Nej, det är en helt annan kille. Ja. En kompis till mig. Och,
skojar du?
Nej, vad ska jag skoja om så allvarliga saker? Och han vänder sig mot dina beskrivningar av skjutningen av de här aporna, vad heter den, Santino och de här som varit knäppta på Furuviksparken.
Har de gjort som Thornberg, rikspolischefen? De har utrett sig själva, eller hur?
Ja.
Det skulle ju sossarna göra med ABF fritidsgårdar i Botkyrka också. Det förekommer ingen gängkriminalitet där. Nej då, det var ju bara 11 dömda som jobbar på den här jävla fritidsgården.
Nu skenar du iväg här, Jonas. han menar ju då att de här aporna, de var ju på väg mot boendet bland barn och familjer och så vidare. Och du ska ju veta med de här aporna, även om du tycker de är roliga när de sitter och kliar sig efter lopper och så vidare. Det är ett ganska, och då får jag använda mitt favoritord i podden, ett potent djur, va? Ja. Om de blir snea, vilket de kan bli utan någon särskild anledning, för att apor är ju faktiskt inte människor. Och människor kan man ju Det kan man ju förresten inte heller komma på. Men...
jag tror att apor är ganska glada för att de slipper vara människor även om de får en skjutning i ryggen obeväpnade utanför Fureviksparken.
Ja, hade aporna varit beväpnade däremot, då hade de ju varit tvungna att gå in lite hårdare. Men som sagt, det här var ju ett jäkligt farligt tillfälle. Och det får ju Fureviksparken givetvis ta på sig, ja, att man hade bristande säkerhet att aporna kunde fly. När de väl har flytt, då finns det bara en sak att göra. Klipp dem så fort som möjligt innan de river könsdelarna av en sexåring som står i hotelltrappan där. Och det var situationen.
Oj,
ja, precis. Så den klarnade lite grann.
Var sexåringen på väg? Var det kalas hemma hos Bosse Hansson? Eller?
Nej, han var väl där med familjen och hade en
mysbara. Men det var ju stängt. Fureviksparken var ju för fan
nej,
stängd.
Nej. Hotellet var öppet. Men skitsamma. Som sagt, det som det är med det. Och jag har lite större förståelse, även om jag, precis som du Jonas, alltid ser till djurens främsta först.
Ja, hade inte du varit djurvän så hade jag aldrig fått komma till den här podden, Hans.
Ja, hade jag inte varit ett djur så hade jag aldrig kommit hit.
Du har hört podden Inaktuellt utan radiofasoner. Häng med oss på torsdag, då är det live.
Fan vad bra att vi kunde ha den här, fast vi har olika åsikter, Jonas.
Har vi olika åsikter?
Ja.
Fast det är inte så jävla farligt. Det här är inte Sveriges Radio med Johar Bendjelloul. Man får tycka olika. Ja. Alla gillar olika, var de jävla klistermärken och satt i arslet på mig för många herrans år sedan,
ja,
på högstadiet.
Ja, sitter kvar så gärna.
Tack för att du lyssnade på Inaktuellt. 2 avsnitt i veckan. Stöd oss gärna på Flashback. Live på torsdag 8:30, då är Dabba med också.
9:30 i alla fall.
Är det, va?
9:30. 8:30 kan du börja, men vi börjar sända ut podden 9:30.
Det enda vi kan enas om att vi inte är enade. A little bitty baby, my mama would rock me in my cradle, and them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in my cradle. Jag längtar tillbaks till de gamla sädesfälten, där som sädesfälten böjer sig för vinden. Hans Wiklund, podden gör succé, vi ska få merch. Har du någon sista kommentar nu?
Ja, absolut, jag får citera en person som skickade in. Vi har en live-chat samtidigt som vi sänder vår live-podd på torsdagen 9:30. Han skrev, skit i merchen, gör en vettig podd istället.
En del av